Hej, det här är Tardull på podden Alla dessa jävlar. Först vill jag tacka dig för att du har lyssnat på det här avsnittet. Men sen, om du vill stödja oss på Patreon för det arbete vi gör med den här podden, så kan du göra det på patreon.com/tardull. Hej på er!
Hej!
Hej!
Jag är med mina vänner Karin och Nank här.
Ja.
Varför har du lagt till någon så här trum-solo-grej?
Ja, det är så här, det ingår så här litet soundboard i Zencaster. Så jag har trummor, ballpark, dramatic piano och intro och outro.
Ja, men jag tänkte liksom, du har börjat använda dem nu.
Jaha,
ja, det är ja, men det är väl lite, jag tänker att det är lite en del i utvecklingen.
Ja, tanken är att jag kanske ska ha personliga soundboard-grejer att kunna använda mig av istället för bara
generic. Jag vet inte.
Nej, det kan vara också att man ger mig för mycket makt då.
Mm.
Ja, så hej Nank.
Hej.
Vi två känner ju varandra online framförallt.
Mm.
Och har hängt runt lite i olika communities. Du var ju intresserad av att höra lite om fängelser och fängelsesystem.
Ja, det är ju en av mina favoritsaker att hata, så att det ska bli jättekul.
Mm, så jag
det
tänkte,
kommer inte bli kul.
Jag har satt ihop någonting här åt dig, specifikt för dig.
Tack.
Och tänkte att vi skulle prata lite om det.
Mm.
Och som sagt, avsnittet idag heter Vem uppfann fängelser och varför dog han inte plågsamt nog? Så det finns lite bastards inblandade här, men dagens avsnitt kommer inte vara någon specifik person. Jag tänkte att vi tar det i nästa, för att det här kommer givetvis bli ett dubbelavsnitt. Som vanligt, när jag planerar ut saker, bara, det blir bara ett avsnitt. Och sen börjar jag skriva att vad fan, det blir två.
Mm.
Har du någonsin funderat på att korta ner ditt arbete?
Ja, men det är det här med att damla ner kaninhål.
Mm.
Man får en ny länk och så trycker man på den länken och så bara, nej.
Jag förstår inte.
Wikipedia surfa.
Ja,
Hitlerbina på Wiki.
Och det är lite det som har hänt här. Jag tänkte att, ja, men det här är ju en lätt historia, och så var det inte alls det. Ska se. Ja, jag ska presentera. Det jag använt framförallt som källa är prisonhistory.net, och sen har jag använt crimemuseum.org, och sen så har jag använt NE också en hel del. För att reda ut lite termer och sådär. Jag kommer säga när jag citerar exempelvis NE. Men resten av det här finns på de sidorna. Jag kommer länka källorna i beskrivningen senare så att ni får mer ordentligt, men jag har inte tid att sitta och referera varje mening. Ja, men då börjar vi. Som sagt, vi ska ta oss igenom manuset, det är målet. Sen avsnittet slut. Ja, fängelser är absolut inget nytt egentligen, men samtidigt så är det nog snarare så att termen har ändrat betydelse över tid. Fängelser som idé har också ändrats över tid. Idag tänker vi fängelser så stora komplex med flertalet avdelningar avsedda för olika typer av kriminella, och tanken är att i en liberal demokrati så ska folk kunna rehabiliteras ifrån sin kriminalitet och därmed genom att slussas igenom systemet efter utdömt antal år kunna återgå till samhället igen som en TM fullt normal människa.
Man kan ju diskutera huruvida det faktiskt fungerar eller inte.
Ja, för hur kommer vi göra det? Det finns dock något problematiskt med termen fullt normal människa i sig. Mm. Alltså som man tänker sig att en funktionell människa är. Men kanske det ännu mer problematiska är att vi aldrig verkar kunna komma fram till vad i helvete normal är. Så vi följer snarare att man ska vara funktionell typ. Men även det har sina problem när det kommer till att beskriva vad fängelsesystemet egentligen ska göra för dig.
Mm.
Anledningen till att jag tar upp det här, det är för att Vi egentligen behöver gå tillbaka några tusen år och prata om varför ett ganska logiskt koncept trots sina horribla utdömanden blev till det här. Mm. Och ja, det går fint att fråga lite saker på vägen. Några tankar på det här än?
Ja, vad ska man säga? Det är väl en mild ångest över hur långt det här jävla kaninhålet går.
Ja. Jag visste det. Så fort jag såg det där årtalet, jag var god damn. Men vi ska tillbaka till min favoritperiod nu.
Nej.
Så som jag nämnde i början så är inte fängelser något nytt. Och de absolut tidigaste arkeologiska fynden vi har är givetvis Mesopotamien. Området mellan floderna Eufrat och Tigris där vi hittar sumererna eller riket Sumer. Ungefär 1000 år före vår tidräkning.
Nej, okej, jag tror att du får förklara lite ytterligare för jag har... Okay. Inte så bra betyg i historia.
Nej, Mesopotamien är alltså dagens Irak. Och mellan de två floderna Eufrat och Tigris så är det man brukar kalla för civilisationens vagga. Så det är där det första, egentligen är det där det första skriftspråket bildades. Och det är man brukar skilja på förhistoria och historia, och det brukar man sätta begränsningen där. Första gången vi började skriva ner våra ord.
Det
är liksom där man skiljer. Och det är i Mesopotamien, Irak.
Ungefär 1000 år. Varför förklarar du aldrig, när jag frågar dig om historia, varför förklarar du aldrig så här för mig? Ja, du ska alltid ta fram en tjock bok.
Ja, men nu har jag skrivit ner det här. Jag brukar ju aldrig ha skrivit ner det här för dig. och för termen före vår tideräkning, då brukar man räkna år noll, alltså där man förut sa före Kristus.
Men det känns som att jag kommer komma ut som väldigt korkad nu, men...
Nej, men alltså, det är bara det att man har slutat säga före Kristus och man har börjat säga före vår tideräkning, alltså för dig liksom, så det blir ju 1000 år före år noll.
Okej. Okay. Ja,
minus 1000.
Ja, precis. Man ville ändra hela systemet, men så kom man på att amerikaner är korkade. Så att, vi måste göra det så här istället.
Men ja, okej. Okay. Så vadå, typ 3000 år sedan, eller?
Ja.
Okay.
Ja, ganska exakt. Vad vi kan förstå av diverse fynd vi gjort på platserna så var fängelser oftast uthuggna under jord. Och framförallt temporära platser där du fick spendera din tid tills det att du fått ditt straff för det brott du gjort. Eller om du mot förmodan skulle bli friad, vilket för att vara helt ärlig förmodligen aldrig egentligen hände. Något liknande system verkar också ha funnits i Egypten under samma tid. Och straffen du kunde få var antingen döden eller så såldes du som slav. Så vi kan ju säga att de hade inget bötesystem.
Nej.
Så man kan tänka att det fungerar lite.
Ja, det verkar ju, jag tänkte.
Det verkar ju fungera lite mer som liksom bara holding cells och så. Tills man
men vad sa att de var grävda under marken?
Ja.
Som bara som man grotta ner då, eller hur?
Ja, man
som
högg ut.
Som Batman-hålet.
Ja. Nej, men man högg ut i grottor, högg man ut liksom celler.
Ja, okej. Okay.
Och så fick de väl vara där inne. I mörkret.
Ja, vad fan.
Ja, de får ju inte vara ute bland andra. Nej, det går inte.
Nej, de hade ju varit dumma.
Ja, men då tänker jag...
Grejen var ju att de blev inkastade där innan de blev dömda. Så det är ju det som är...
Ja, men... Ja,
men som någon slags häktning då, eller?
Och ja,
så
bara, typ.
Du får sitta där tills vi har bestämt vad vi ska göra.
Ungefär så, ja.
Det känns väldigt mycket som att ingen räknade med att någon annan skulle vara elak mot någon. Så de bara, ha, vad ska vi göra nu? Ja, men vi...
Kasta ner någon med matkällan.
Ja, men och sen är det ju ett väldigt effektivt sätt att se till att de inte gör någonting man inte vill att de ska göra.
Ja,
alltså, bara låsa så, in dem någonstans och sen, ja, nej, vi får se vad som händer.
Men det verkar i alla fall som att man faktiskt gjorde processen av att faktiskt döma folk i eventet. Mm. Så du hade ju liksom inte folk inne i år.
Ja, det är ju tur.
20 år för Maja, eller?
Ja, men du hade heller ingen överklagningsprocess, så du kunde inte dra ut på det heller.
jag tycker
faktiskt inte jag ska bli av med huvudet. Mm. Va? Käften. Ja. Men Egypten verkar ha haft ett liknande system. Och Egypten under den här tiden var lite på dekis. Så det kan ha varit bara en effekt av det. Att folk blev mycket mer kriminella på grund av liksom, att riket hade sämre ekonomiskt. Och så här.
Mm. Ja, det är i alla fall det är en lite utveckling som vi fortfarande ser idag. Så det är ju inte jättekonstigt.
Nej, men det är lite teorier arkeologer har i alla fall.
Mm.
Kan vi fortsätta. Liknande system verkar faktiskt ha legat kvar utan större förändringar, i alla fall fram tills att Rom äntrar scenen. Nu ja, Rom.
Ja. Det var ju intressanta tider.
Ja, Rom, vi sa ju för 3000 år sedan i Mesopotamien, Rom, monarkin Rom skapas ju ungefär 200 år efter sumererna där. Mm. Så år 800 innan vår tideräkning.
Mm.
Och den monarki då. Man har förvisso kvar samma typ av bestraffning, döden eller slaveri. Och samma typ av användning av byggnaderna, men man gjorde dem något mer klaustrofobiska och terroriserande än de tidigare kulturerna.
Har du några exempel på det?
Man gjorde medvetet typ korridorer och så här mycket mindre. Så att det skulle allting skulle kännas mer hotfullt. Men det är också Rom.
Varför är det alltid romarna?
Ja. Det är alltid Rom. Ja, de är skyldiga till mycket i den här världen. Jag brukar ju säga att allt dåligt i världen går att skylla på britterna och amerikanerna. Men nej. Rom ska fan ha sin färskär och skit alltså. Nu ska vi psykiskt terra er.
Genom smala korridorer.
Men någonting man ska komma ihåg också är att Rom är, då blir mycket mer utvecklat samhälle när det gäller just handel och sådana grejer. Så det finns fast mycket mer brottslingar som var rena ekonomiska brottslingar, ska man komma ihåg.
Mm.
Det var ett litet annat samhälle som Rom byggde upp. Det ursäktar ingenting, men det förklarar en del. Det finns kanske inte så mycket annat att säga än att romares stoistiska stil spillde över på folk runt omkring konstant och hela tiden. Och så även deras fångar som väntade straff. Utöver döden och att bli en slav, eller som prisonhistory.net sa, bli rekryterad till arbetsstyrkan.
Wow.
Ja, jag sa också wow när jag läste det här. Så hade du även chansen att kunna säljas till en gladiatorskola. Som också var en typ av slaveri, men du fick mer mat och kanske hade fler sekunder att tänka på ditt livsval medan ett lejon åt på dig tills du äntligen dog.
Ja, alltså jag vet inte om jag personligen hade valt det, men det låter intressant.
Alltså, det är pest eller kolera.
Ja.
Som gladiator, då är man ju ändå investering. Så folk vill ju inte nödvändigtvis att du dör. För de tränar ju dig i en gladiatorskola. Men samtidigt så kan du dö när som helst istället. Det är ju...
Ja, alltså jag vet inte, vad sa du, slaveri och, eller bara rakt av liksom vadå, få huvudet avryckt från kroppen eller bli en gladiator.
Korsfästning var också en grej, men inte så jättevanligt i civilrätt.
Vilken tur!
Ja, men Jesus blev ju korsfäst där.
Det är liksom saving grace. Det var inte så vanligt med korsfästning.
Nej, men det hände. Det hände absolut.
Men alltså... Vadå? Så du blev inte korsfäst om någon stämde dig för att du gick in i deras hus? Men du kunde bli det om du typ uppfann en religion och blev en grifter.
Ja, men du får, okay. Ja, jag tror att vi får se skillnaden här är att Jesus begick brott mot staten Rom. Mm. Men om du gör brott mot en civil person så kanske inte det ansågs nödvändigt att korsfästa, men då hugger vi bara ut dem. Okej, vi ska inte tänka för mycket på hur romarna tänker kring moral. Det här är folkslaget som också kollade på om hönor åt eller inte innan de anföll.
Ja, nej, men alltså jag kan väl tänka mig att gladiator är väl det mest intressanta alternativet till den listan ändå.
Det är väl värdigare, alltså på något sätt. Om man ser till den kulturen då, inte så som vi ser på livet idag. Men...
Alltså,
du kunde också slåss till din frihet, men det var mer ett koncept som man sa fanns. Jag tror inte man gjorde det så mycket. Det var liksom så här, om du slåss riktigt bra nu, då kanske du blir fri. Och så bara, nej.
Är det lite typ som överklaga beslut från Försäkringskassan?
Mm. Ja, precis. Möjligheten finns teoretiskt.
Ja. Men vi kan inte garantera att det händer något.
Nej, men så här, du kan, men alltså, det kommer ju vara en barnläkare i Umeå som kommer säga nej, du har inte cancer, du kan jobba.
Typ så.
Ja, men det är lite den känslan jag får när man läser romerska historiker och så här. Det är liksom så här, det är så ädelt och såna grejer. Och så läser man liksom vad folk gör. Det är liksom, vart tog den där jävla äran och den där vägen? Mm. Det är ju helt jävla bindgana allihopa.
Ja, men det är väl lite så, jag kan väl tänka mig att historia skrivs överlag. Att det är ju vinnaren som får bestämma hur den uttrycks, så att säga.
Ja, men det bästa med, när det gäller just romersk historia är att vi har så många olika romerska historiker som man kan via deras biases typ få ut ungefär vad som förmodligen egentligen hände.
Mm.
För vi har flera som beskriver samma händelser fast på väldigt olika sätt. Du kunde bli gladiator, men också där ska man ju också säga så här, att det krävdes ju att du kanske visade att du var en slaktkämpe eller någonting. Eller att du kanske hade varit legionär tidigare. Det var ju inte så att man tog Karl-Erik och bara, du kan bli gladiator du också.
Ja, men det var väl lite, antar att det blev ju som en typ av underhållning också för folket, ja. Antar jag.
Det var ju extremt stora pengar i det. Så när du... så grejen, det är ju det jag säger att när du blev gladiator så var det ju inte så att du tränade för att absolut dö.
Mm.
För att den som ägde dig såg dig som ett sätt att tjäna pengar på också.
Mm.
Och jag menar, kolla bara trav idag. Det är ju hur mycket pengar som helst. De var inte sämre på att spendera pengar då.
Nej. Mm.
Ja, men då kan vi fortsätta. Nu fängslade man ju folk ganska godtyckligt. Och ofta utan någon egentlig rättegång.
Fast i och för sig, det gör vi ju än idag också. Så att...
Ja. Jag kommer ta upp det. Mm. Det kommer där. Och de gånger en rättegång ägde rum så var det mest en teater för att statuera ett exempel. Ja.
Kan du säga den där meningen en gång till? Jag spacear ut.
Okej. Okay. Och de gånger en sådan då, alltså en rättegång, ägde rum, så var det mest en teater att statuera ett exempel.
Mm, okej. Okay. Ge sken av att någonting faktiskt händer liksom.
Ja, och sen att om det var något spektakulärt brott liksom, då måste man ju visa att vi tänker inte tolerera det här.
Mm.
Man får inte ligga med sin grannes lilla dotter, okej?
Okay? Om du inte betalar honom först. Vad du låg med din grannes dotter utan att ge honom pengar? Det här? Nej.
Så här kan vi inte ha det.
Nej. Det skulle dock komma en förändring under medeltiden till det här systemet. Förändringen kommer framförallt under högmedeltiden som är 1200 till 1350 ungefär. Mm. Och nu är vi i vår tidräkning. Så, mm. För att ska se. Och sen några ytterligare förändringar sker under senmedeltiden som är 1350-1520 ungefär. Mm. Eller som jag kallar det frihetsåret 1520 då Gustav Vasa spör dansken. Så. Jag visste att du skulle säga.
Alltså, finns det någon typ så här Godwin's law fast för danskar? För det, jag... alltså Jesus fucking Christ.
De kommer och muckar och så får de spö.
Ja, men liksom, oavsett vad man pratar liksom för ämne med Stefan så det landar alltid hos dansken.
Men alltså är det inte Sverige och Danmark som har rekord för flest väpnade konflikter med varandra?
Jo.
Det förvånar jo, mig.
Vi slår till och med Storbritannien och Frankrike.
Herregud. Är det något att vara stolt över? Alltså...
Nej, det är ju mest bara skitroliga anekdoter i hur jävla idiotiskt det är. Det är 800 år av totalt jävla mayhem. Men, ja. Och sen när vi väl lägger ner vapnen, då inrättar Danmark en jävla piratstat och tar Öresundstullen, så då har vi ytterligare några hundra år av bara bullshit med Danmark. Så att de är ganska bra på att skapa den här situationen själva. Så att, just det, jag kan bara dra den om Öresundstullen, att den hade de ju för alla länder, inte bara Sverige. Om man åkte förbi Danmark så var man tvungen att betala i varorna man hade på skeppet. Så man tog typ, om det hade vin, då tog man typ en viss procent antal vinflaskor av det. Ända tills USA krävde typ att de faktiskt visade upp något lagpapper på att de hade rätt att göra så här. Mm. Vilket de inte hade och var på alla halva regeringen sjukskriver sig och försvinner. Och sen var det bara, sen upplöstes det bara, så kom aldrig tillbaka.
Vilket Gaslight år var det? Gatekeep
Girls. Åh gud, jag kommer inte ihåg exakt vilket år just nu. Kan kolla upp det sen kanske. Men år 1215 i alla fall så är på högmedeltid. Skulle nämligen ett historiskt avtal slutas mellan Englands kungamakt, adel och präster. Mm. Det dokumentet är känt som Magna Carta och är ett dokument som ligger till grund för idén om absoluta mänskliga rättigheter.
Det måste ha varit väldigt lite text på det pappret.
Nej, det är ganska mycket text, men jag kommer till det.
Många utfyllnadsord.
Ja, det är väldigt mycket utfyllnad. Men det är också så här att det är första gången man får någon form av internationell reglering på saker. Mm. Man måste tänka att under den här tiden så är Europa enormt splittrat. Det har inte... Alltså Danmark finns typ som land. Sverige är inget eget land. Frankrike är också splittrat. Italien är splittrat i fack. England finns typ.
Nej. Det är väl lite där man kan säga. Det var lite länder, men resten... Nej.
Ja, men alltså, det fanns kungariken. Men de var inte särskilt tydliga igen. Och det där kunde förändras liksom innan loppet av dagar gällande.
Ja, men sen så är det väl typ att är det inte så här en viss procent av typ alla som har så här status som adel i Europa är ju typ alla släkt med Victoria från England.
Jo, så är det ju nu. Men på den här tiden i alla fall, då var det ju vem som hade pengar hade mark. De hade också en viss makt de kunde utöka. Så ibland så blev det så här att en hertig fick storhetsvansinne och bestämde sig för att han skulle ha ett kungarike. Fixar han det? men en hertig typ kunde säga, men om jag fixar ihop en armé av hyra män så skickar jag ett brev till påven och frågar om tillåtelse. Om påven ger tillåtelse, men då tar jag över det här landet där borta. Fuck you alla som bor där. Bränn ner det skit. Bygg nytt.
Så kan man också göra.
Ja, så var hela centrala Europa vid den här tiden. Det var,
men vadå? Det funkar ju för vikingarna i flera hundra år.
Ja, jag vet. Men det är liksom, det är ju, det är typ nu du börjar få det här War of the Roses i England, där han byter kung, typ som jag byter kalsonger.
Så det låter ju lite Game of Thrones-aktigt, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, Game of Thrones är byggt på det här. Mm, på exakt den här tidsperioden.
Makes väldigt mycket sense.
Ja, ja. Det, när man mycket. Läser det här så bara, jag har sett det här på tv.
Ja, men det var lite det jag kände. Så, fan, det här är läskigt bekant.
Och vid den här tiden då har du det enda riktigt stora kungariket, det är ju Byzantium.
Det säger mig ingenting.
Nej, det är ju Byzantium, det är ju Konstantinopel, alltså dagens Istanbul.
Ja,
det är östra sidan av Rom. När västra sidan av Rom, med staden Rom, föll, så liksom delades riket av vid Konstantinopel. Så den östra delen av där de ägde av Mellanöstern blev ett eget stående rike. Och det är Byzantium.
Jag önskar just nu att jag hade varit lite mer uppmärksam på mina geografilektioner.
Men Byzantium i alla fall...
Istanbul ligger i Turkiet.
Ja.
Det visste jag dock.
Ja, men och det är då... Det hette ju Konstantinopel efter kejsar Konstantinopel ända tills osmanerna tog över det, alltså islam kom och tog över det. Och då blev det Istanbul.
Yes.
Men i alla fall, det är det enda stora riket. Och är liksom kanske lite av påvens förlängda arm.
Okej.
Kan man säga. Inte helt hållet. Nej, just det. Schismerna har ju skett där. Nej, det är inte alls påvens förlängda arm längre. De är också ortodoxa nu. I alla fall, i det här dokumentet som skrivs på av kung Johan av England, som också kallades Johan utan land och som senare skulle dö i en matförgiftning.
Vilken mat?
Det hittade jag inte faktiskt. Han signerade dokumentet och skickade påven in i ett raseriutbrott. Påven var inte alls okej med mänskliga rättigheter. Påven bara, vad fan håller du på med? Det här är inte Guds lag. Men påven gick och dog. Så han hann inte göra någonting åt det här. Och sen var liksom dokumentet blev liksom lag innan nästa påve blev vald. Och så var det liksom för sent att göra någonting. Så enda anledningen till att vi har mänskliga rättigheter här är att en påve gick och dog innan han sabbade allting.
Oj.
I love it.
Men jag kan, jag kan ju ändå så här, det makes sense att liksom uppkomsten till mänskliga rättigheter var liksom lika bräcklig som de fortfarande är.
Ja, och någonting man kan tänka på, eftersom du inte riktigt hade nationalstater, utan du hade liksom folk som ägde mark lite överallt, då var det nog förmodligen lättare att få igenom en internationell överenskommelse än vad det hade varit senare när nationalstaterna bildas.
Jo, det kan jag tänka mig.
Så på ett sätt, ja, den kom rätt i tiden, men också... I alla fall, i det här dokumentet så finns bland annat textraden: ingen fri man får häktas, fängslas, beröva sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller förföljas annat än efter lagadom av sina jämlikar och enligt landets lag. Så du får fortfarande ha vilka lagar du vill. Och typ börja jaga och ofreda folk om domstolen tycker det. Men det måste vara en rättegång först, är det ungefär det dokumentet säger.
Ja, sen tänker jag väl också så här, ingen fri man, men kvinnor, jag vill, vad fan vi vill med.
Ja, men jag kan gå igenom det, för jag läste lite, när vi läste svensk medeltida rätt, då är det så här, om en kvinna begår ett brott så är det ändå mannen som får stå för.
Nej, men...
Så jävla typiskt. Ja, okej. Okay.
Ja. Men... Vadå, så om jag inte gillar min kar så skulle jag kunna gå och döda någon och sen får han sitta inne.
Nej, men tekniskt sett borde du inte kunna döda
dem båda två.
Ja, men jag tänker så här, då borde du väl tekniskt sett kunna döda din man och sen så skrivs det ner som vadå, självmord.
Ja, okej. Okay. Vi kan inte ta logik in i västgötalagen här. Det går
nej, men det gör det ju så kul.
Jag vet. Men så här i alla fall. Du kunde ju få, om vi säger att en kvinna sa ett fult ord till dig. Mm. Så kunde du gå till det årliga tinget. Och så kunde du säga, Ann-Katrin sa, kallar mig kuk. Och då kan tinget bara, okej, det var inte bra. Du får, men då får Ann-Katrins patriark liksom betala den här böten. Så var det väldigt ofta. Om man inte brände honom. Nej, det kommer senare.
Jag känner att det finns väldigt mycket användbara kryphål i den.
Gud ja.
I den strukturen.
och om du undrar varför lagtext ser ut som den gör idag, så, så är det för att folk var väldigt bra på att hitta de här kryphålen.
Ja.
Du har inte sagt specifikt att jag inte får flå katten och kasta in den i hans fönster. Jag finns inte med. Det är väldigt mycket sånt i alla fall. Man kan sitta och läsa gamla svenska rättsdokument i evigheter och knappt förstå vad brottet egentligen är. Men
jag tror det är ditt specialintresse mer än mitt.
Jag tror också att det är lite så här, vad jobbig han är. Kan vi inte bara stoppa in honom någonstans? Det är så jävla jobbigt.
Fortsätter. Men man ska inte förringa dokumentets betydelse egentligen. Men man ska absolut inte se det här som ett dokument med några absoluta mänskliga rättigheter likt de som kommer senare som inte heller är absoluta. Uppenbarligen. Mest för att vi vet att kungamakten kunde få för sig ett och annat oavsett. Och sen var inga problem att drivas till landsflykt om det stod i vägen för folks pengar eller maktintresse.
Jo,
även efter 1215.
Jo, tack.
Så allt kul var inte över för maktens män. De hade fortfarande... Man kunde fortfarande leka lite i alla fall.
Sluta ge dem!
Ja, för grejen är att om du läser historia och så läser du, vänta nu, skrivs inte det här in 1215? Och så sitter du bara, men det här hände 1400... Oj!
Yeah. Wow. Men det känns också som att liksom den tiden överlag var det så att det bara hände skit huller om buller, så vem fan orkar hålla reda på liksom vad som hände när.
Ja, det hände jättemycket sånt här. Det är ungefär som under den här tidsperioden så börjar ju tyska tempelriddare samla till korståg, men så typ orkar de inte gå till Israel, som börjar skapa piratstater i där som idag är Tyskland, och så börjar härja och plundra länderna runt omkring. Oh, yeah. och vi bara pratar inte om det.
Nej. Gud, ångest.
Men alltså, Hela medeltiden är ju bara ett enda...
Hela medeltiden är så jävla fantastiskt rolig att läsa om.
Det är bara mos.
Ja.
Det är liksom en händelsekedja som man måste hålla koll på.
Det finns inte en enda påve som följer sina egna liksom krav på sig själv om celibat och sådana grejer. Typ, ibland hade du två påvar, ibland tre, en påve hade sex barn...
Men var det inte dagens påve som typ tweetade en någon nude eller något?
Jo, han hade gillat en bild. Han hade gillat en nakenbild
ja,
på Instagram.
Just det, gillade.
Så han håller ju traditionen vid liv.
Alltså, jag känner bara,
låt
påven grunka alltså.
Ja, men så här, rent generellt under medeltiden, så påven styrde ju väldigt mycket med den katolska kyrkan, men ungefär alla påvar var också kopiösa svin. Mm. Det är liksom den enda påven som någonsin gjorde en bra grej var Clemens VI under digdöden, som såg åt folk att sluta sparka på judar, för att det är inte de som sprider pesten.
Fair.
Det är det enda bra en påve har gjort. Under
ja, men, alltså sen så, ja, jag tänker väl att ribban för bra är ganska låg.
Absolut.
Bästa man har kunnat åstadkomma är att så här, behandla de här människorna värdigt liksom.
Ja, men, det är inget försvarstal. Det är bara liksom att till och med påven tyckte att det här var oresonligt.
Liksom... Men var det inte påven som gick in vart det nu var och bara, ni måste sluta bränna era kvinnor. Det kommer inte.
Nej, det var svensk ärkebiskopen som åkte ner från Uppsala när vi höll på med häxbränningar och sa, vad håller ni på med? Vi kan inte ha så mycket häxor. Sluta bränna kvinnor.
Det här är statistiskt omöjligt, förstår ni vad jag säger?
Ja, det var mer än mindre vad han sa. Han åkte ner och sa, ni kan inte ha så här mycket häxor. Nej. Det här är helt
omöjligt. Det här är bara kvinnohat.
Ja, och det var liksom ärkebiskopen som bara, nej, nu får ni sluta. Ja.
Lägg av.
Men också just det här att människor trodde att de var så jävla smarta att de faktiskt tog tag i riktiga människor som höll på med häxkonst. Det är så här, hur jävla slarviga tror de att folk var?
Ja, men det bästa var att man betalade ju barn pengar så att de skulle hitta häxor. Och de gillade att få betalt, så de pekade ju bara ut folk.
Ja. Lita aldrig på barn, liksom.
Nej, men framförallt inte, lita inte på barn som du betalar för att peka ut folk. De kommer ju säga vad som helst.
Nej, men också att när jag var ett barn så hade jag kunnat göra en sån grej. Här, Karin, du får 50 spänn om du säger vem här inne som är häxa.
Mm.
Och då tittar runt och så bara, det där, hon är en ful jävel, hon är häxa.
Ja, för att det som är unikt i skillnad från, vi säger, Salem Witch Trials, det är att den svenska versionen var liksom, vi har ingenting på det här. Och till slut så kommer det fram två barn som erkänner att det är de som har fått betalt, men de fick ju så mycket pengar. Liksom...
Men alltså, jag vet inte, någonstans är min hjärna fortfarande fast på det här att liksom, hur fan krävs det en påve för att säga åt folk att nej, det är inte judarnas fel?
Just digerdöden grejen går att liksom berätta väldigt ingående på vad det var som hände där. Men
jag vill gärna ha ett avsnitt om det.
Kommer säkert hända, men jag kan säga så här, rent tekniskt sett, det snabbaste sättet att förklara på vad man ansåg eller så här, tyckte att judar inte drabbades lika mycket av pesten. Men historiker har ju senare kommit fram till att det kan bero på att judarna tvättar sig.
Mm.
Och det gjorde inte kristna på samma sätt.
Ja, alltså hygien är ju bra för immunförsvaret faktiskt.
Ja, men det visste man ju inte då som vanligt folk. Så då tänkte man, alltså, varför får inte de där pesten för? Och så tar man upp påkarna och gör det man gör.
För det de man bryr sig upp sig själva.
Men alltså, vi måste också tänka liksom att...
Men nu ska vi komma ihåg också att pesten också drabbade judar. Så det var inte liksom... Det var inte någon överhängande statistik egentligen. Utan det var ju ren paranoia som vanligt.
Ja, men jag tänker liksom att där det finns rädda människor finns det också grifters.
Ja, absolut.
Och det måste ju ha varit skitenkelt att grifta på medeltiden.
Ja, gud. Wow. Jag menar, jag äger ju boken som är den största griften någonsin, och det är ju den där häxhammaren.
Ja, jag tror du skulle säga Bibeln.
Ja, Bibeln är också en grift i sig, för katolska kyrkan griftar ju under hela den här tiden. Men vilket blir anledningen till att Martin Luther surnar. Men i alla fall, fängelsesystemet i alla fall såg ut så här under medeltiden. Oftast, som jag sa, temporära celler tills man blev tilldelad ett straff. Och sen så under medeltiden så kom man också på det här med böter egentligen. Ja, och så här såg det fram till ungefär 1800-talet. Det kommer en förnyelse av Magna Carta 1600 någonting. Kommer inte ihåg exakt årtal nu.
Mm.
Som ska förstärka mänskliga rättigheter. Jag vet inte om den gör det egentligen.
Mm.
Men i alla fall, det fungerade så här fram till 1800-talet. Man frihetsberövades primärt i väntan på att en dom skulle vinna laga kraft. Alternativ fängslad i ett torn för evigt om du var rik och kunde användas som en spelbricka i något maktspel.
Har du något exempel?
Erik den 14 fängslades ju av Johan den 3 för att han skulle kunna ta kungamakten från sin gamla bror. Du har ju också de som fängslades i Tower of London av Henrik den 8. Det finns några sådana exempel där man vi har ju han som fängslades i Vadstena slott som man glömde bort och han dog också. Den lilla episoden kallas för Vadstena bullret. Vi kan ta en annan gång.
Men, det känns också väldigt mycket som någonting jag skulle kunna göra.
Vi kan säga så här, det är lite osäkert på om vi vet att Gustav Vasa visste att hans son hade fängslat någon i Vadstena slott och sen blev bara det inte en grej.
Så blir det när man inte håller koll på ungarna.
Ja, och Erik den 14 var inte direkt frisk heller, så att han kan ha glömt bort det också.
Kan jag få höra det där dramatiska pianot? Väldigt dramatiskt alltså. Men lite mer så här melankoliskt.
Vad lång nu va?
Ja.
That's what she said.
Ja, det var inte så när jag fick panik över intro-grejen i alla fall. Första avsnittet. Men ja.
Den höll verkligen igång alltså.
Ja, jag blev väldigt dramatisk av den.
Ja, ska vi fortsätta lite då?
Mm.
I det stora hela så är det mer eller mindre ut så här fram till 1800-talet. Som sagt, man frihetsberövade primärt i vänta på att en dom skulle vinna laga kraft, alternativt fängsla i ett horn. Sen kom en herre vid namn Jeremy Bentham.
Jag vet inte hur jag ska reagera på den namnet, men jag förmodar dåligt.
Så fort du hör om en britt från 1800-talet.
Ja, sant. Sant.
Jeremy...
Stefan.
Vad? Jeremy Bentham i alla fall var en brittisk filosof som föddes 1748 i London. Han föddes in i en rik familj av Tories. Och ska enligt egen utsago haft en väldigt fin och lugn barndom. Där han fick studera Englands historia, lära sig latin, lära sig spela violin och lite sånt där. Han gick på Westminster för att senare gå på Queen's College i Oxford. Där han studerade juridik för att senare bli advokat. En titel han aldrig någonsin skulle använda.
Så verkligen så här toppen av 1%en typ.
Det här är verkligen krämt.
Gräddan var jag i nu alltså.
Med tanke på hur lycklig och fint allting i den här godhjärtade rövens liv var, så är det kanske inte allt för konstigt att han också är den som filosoferade fram utilitarismen.
Förklara för den obildade.
Ja, jag ska citera N.E. Moralisk doktrin som innebär att man alltid ska handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den mening att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
Varför känns det som att han inte kommer följa det här?
Nej, för att det här är bullshit. Alltså grejen är ju så här att alltså, utilitarism är alltså att det finns en bättre grej här. Ett bättre citat, sammanfattning av hela ideologin, om man säger. Eller filosofin. Största möjliga lycka och största möjliga antalet individer. Det innebär att man ändå kan kasta folk under bussen.
Ja, alltså jag känner, det känner jag, det är ju ett väldigt, ska man säga, tomt påstående med tanke på att vad som gör folk glada, så att säga, är ju väldigt subjektivt.
Ah, ja, det är totalt bullshit.
Ja, gud.
Jag känner också att lite så här vibbar av så här tjejer som är osäkra på sig själva.
Mm.
Som är så här, nej men alltså alla måste vara nöjda.
Jag tänkte lite så här att
Ja, nej, men jag tänkte med att det låter väldigt mycket, alltså det låter ju, alltså det låter mest bara som en extremt kontrollerande förälder, tycker jag.
Ja, och så är det är väldigt convenient, eller man säger, att han kom på en filosofi som rättfärdigar hans eget jävla liv.
Ja, men det är ju
standard.
Ja.
Ja, något som hade frustrerat Bentham under sina juridikstudier var framförallt hur otroligt komplext och svårnavigerad framförallt engelsk lag faktiskt var. men han var uppenbarligen inte allt för intresserad av att göra någonting mer. För som jag sa, så använde han aldrig sin advokattitel. Men däremot skrev han en uppsats som förlöjligade amerikanernas självständighetsförklaring, som en annan advokat senare använde i en rapport som fick bli Storbritanniens officiella svar till det framtida USA.
Men sen också blir lite så här, men okej, så han har ändå liksom en juridikutbildning, men han kan fortfarande inte läsa liksom lagtext.
Ja, han tyckte det var krångligt.
Det här är svårt.
Lite så.
Så man ska säga så här, om en lag är för lätt att förstå, då har lagen misslyckats. Det är liksom, det måste täcka så mycket. Så
att... Ja, men för någonstans så känns det som att lite där man använder lagtext för liksom att, och det är därför man liksom skriver den så krångligt, för att det handlar egentligen bara om att göra folk så pass förvirrade att de bara inte vet vad det är de får göra och inte.
Och det är därför det kräver att kunna tolka det. Ja. Problemet med sådana som Bentham är i stort sett samma som alltid. En redan rik person som har alldeles för mycket tid för att tänka. Och precis som hos många andra tänkare vid den här tiden, så kan godhjärtade idéer få långa och fruktansvärda konsekvenser.
Mm. Låter lite som dåtidens variant av för mycket skärmtid.
Ja, men alltså väldigt många av de här rika som bara satt och tänkte. Vissa av dem blir ju Karl Marx typ, och så vissa blir Bentham.
Mm.
Och det är liksom bara, du har för mycket tid.
Ja, men jag tänker liksom att om man har all den tiden och funderar på vad fan precis som helst. Kan man inte liksom, eller ja, jo, vissa har ju såklart gjort det, men jag tänker så här, hur, för det är ju så många av dem där det är så här, ja, de har verkligen alltid värde, men de kan ändå inte tänka på någon annan än sig själv.
Ja, men alltså väldigt mycket av de här tänkarna som kommer nu, då har du ju två skolor, eller tre kanske, du har en konservativ skola givetvis, så har du en liberal skola. Och så börjar det ju komma en socialistisk skola.
Mm.
Och de två första tänkarna där, liberalerna och konservativa, de är ju väldigt självupptagna människor.
Mm.
Och oavsett om det är inom filosofi eller liksom bara skriva böcker med åsikter, det är väldigt mycket rättfärdigande av varför de har det bra och alla andra lider.
Mm. Ja, narcissism.
Ja, typ. Det är liksom inbyggt i hur adeln ska fungera.
Mm. Ja, och det menar jag, ska man liksom, det är ju, alltså gatekeeping känns ju i det här läget liksom nödvändigt om man vill fortsätta ha det som man vill ha det liksom.
Ja, och det var ju ganska kul att när Karl Marx kom med sina böcker, så var ju han riktigt vass på aktiemarknaden också, bara för att göra en poäng, men han blev ju rik på det.
Mm.
Det var ju...
Rik på hitta på pengar.
Ja, han bara, kolla här, jag ska bevisa någonting inför min bok. Och så bara gjorde han det och blev rik. Och så bara... Bentham var nämligen långa och fruktansvärda konsekvenser. Bentham var nämligen emot konceptet dödsstraff.
Mm-hmm.
Men han var inte emot bestraffning i sig.
Okay.
Så 1791 så beskrev han i text och bild ett koncept som han kallade för panopticon. Vilket kallas den första ritningen på ett modernt fängelse.
Ångest.
Jag citerar NE. I modern mening är panopticon ett datorstött informationssystem som används främst för övervakning. Begreppet går tillbaka till den brittiska samhällsreformatorn Jeremy Benthams idéer om hur fängelser borde konstrueras. Cirkelrunda byggnader med celler som tårtbitar med ett centralt övervakningstorn varifrån övervakaren ser.
Panik.
Ja.
Gud fan vad jobbigt.
Så du har liksom, du har en cirkel och så här ytterväggen är cellerna bara. Så har du bara torn i mitten.
Och så är det någon som sitter och tittar när du skiter.
Mm.
Mm. Jag vet att en av hans uttalade idéer var att man skulle, fångarna inte skulle kunna se hur många vakter det var uppe i tornet. Så då skulle man kunna spara pengar på personal.
Men älskar
så,
också.
Så att du liksom indusar ju total jävla paranoia också.
Ja. Ja, men också så jävla typiskt att min maxa redan då.
Ja, ja.
För pengarnas skull.
Ja, ja, direkt bara. Måste spara pengar på det här. Mm. Jag inser att min egen idé är lite dyr. Så att...
ja, men också den här liksom kroniska oviljan att spendera pengar på människor de anser vara mindre värda.
Ja, men sen så också, jag älskar hela den här humanitära delen av hans resonemang. Mm-hmm. Dödsstraff är hemskt. Det här är mycket bättre. Och jag bara, jag vet inte!
Ja, alltså, personligen så tycker jag att det finns allt värre saker än att dö i livet.
Mm. Mm. Ja, det gör det. Typ som att sitta på Långholmen i Sverige, det är nog värre.
Eller bo i en tårtbit.
Ja, det också. I alla fall, just det här fängelset skulle aldrig byggas.
Skönt.
Och Bentham gick och dog fridfullt 1832 utan den blekaste aning om vad han just
hatar det.
Jag vet, jag hatar att läsa det där så jävla mycket. Jag bara, det bara gick och dog och tog inga konsekvenser av det här.
Mm. Jävla. Men det känns som att det finns ett Doctor Who-avsnitt där inne någonstans.
Ja, det, alltså det, och det är så typiskt när man tar de här typen av berättelser om personer. De bara behöver aldrig, som förra avsnittet med Shiro Ishii, han behövde ju aldrig ta några konsekvenser där heller.
Och jag är lite, efter det lilla jag har fått höra om vad som hände sist, så är jag lite, jag är taggad men också lite rädd för att lyssna.
Mm.
Det är inte trevligt alltså.
Nej, alltså jag hade blivit förvånad om Stefan valde trevliga ämnen för den här podden.
Jag hade blivit glad.
Önsketänkande.
Mm. Ja, väldigt mycket så. Något som däremot satt sig i folks medvetande var just idén om att man inte bara behöver ha dödsstraff. Man kan ju bara låsa in folk och hålla dem där. Så allt som allt så infriades eventuellt Benthams idé om en mer humanitär bestraffning av total isolering och inlåsning. Men man sket liksom i delen av att ta bort dödsstraffet. Det hade man ju kvar.
Mm.
Så man doubled down bara.
Ja.
Åh, vilken bra idé du kom på.
Vi tar det vi också.
Ja. Inte, körde inte Benthams kompromiss där.
Men fanns det, jag tänker så här, för idag har vi ju saker som death row liksom.
Nej, dödsstraffen delades ut ganska snabbt. Okay.
Mm.
Rättssäkerhet var inte en grej.
Nej, men jag tänkte så här, var det något, jo men just det här, det hände det direkt eller slängde de in någon i en cell och bara lät dem hänga lite tills de bemördade sig och avslutade allt.
Ja, alltså ett problem man märker är att fängelserna blir lite överfulla redan här. Mm. Alltså det börjar bli ett problem. Men klart. Grejen är ju också så här att de enda som hade råd att typ, vill säga, göra en formell överklagan var ju högtstående. Mm. Så det var ju faktorn utav pengar.
Mm, ja.
Som vanligt.
Det är vanligt.
I alla fall. Ja. Sedan dess har det ganska mycket egentligen rullat på. Fängelser blir till fångläger som blir till koncentrationsläger och slutligen förintelseläger. Men grunden i Benthams design finns ändå kvar där. Och den lurar, och då kanske absolut mest kända exemplen på det amerikanska Supermax Prison. De har ju de här typiska tornen.
Vänta. Säg det där en gång till.
Okej. Okay. Men grunden är från vart? Hela meningen.
Nej. Jag hörde Supermax Towers, eller?
Supermax Prison.
Ja.
Det var ett koncept USA körde mycket med till 1900-tal.
Ja, okay. Ja, alltså jag har ju hört termen, men jag tänkte hur det kontexten var.
De använde ju de här vakttornen.
Mm,
är ju väldigt typiskt.
Just.
Panoptikon-koncepten.
Mm. Ja, precis. Många av dessa Supermax Prisons är numera stängda och ersatta med andra idéer, vilka man också kan ha extremt mycket åsikter om.
Ja.
Och det ser inte ut som att det kommer förändras inom en överskådlig framtid i det avseendet.
Nej, alltså USAs fängelsehistoria är ju... ja, alltså... Åh, gud. Jag känner att jag vill avgrundsvråla bara jag tänker på det.
Du kommer få göra det i nästa avsnitt.
Mm. Jag ser dig.
Jag
ser dig och jag kommer se till att det händer. Men människans fascination av att plåga varandra så mycket som möjligt är ändå intressant ur ett filosofiskt perspektiv.
Mm.
Bentham trodde att hans idéer var mer humana. Men frågan är om total isolering med ett Sauron-torn i mitten som sätter skräck i det verkligen här mer än vanten döden.
Alltså, jag tror faktiskt inte det, om jag ska vara helt ärlig.
Jag tänker mig också att de har någon sån här lampa som bländar hela tiden så du inte kan se hur många vakter
de är där uppe. Ja, men det har väl fängelserna i USA kört på.
Ja, de har ju så här strålkastare. Ja, de här strålkastare som du egentligen har när du bygger baser militärt.
Mm.
Upprättar sådana här skyddszoner.
Yay, surplus!
Det är inte mycket kvar nu, håll ut. Håll ut.
Mm.
Det är en paragraf kvar bara.
Mm. Mm.
Då ska jag ihop med Stefan.
Hon måste ju dra oss med det här hela tiden. Vi har ju nu snabbt och lite överblickande gått igenom fängelsernas historia. Och vad har vi lärt oss av det? Jo, saker och ting kanske egentligen inte har förändrats så mycket som vi tror. När det kommer till synen på kriminella. Eller vad som ens är och bör vara ett brott.
Mm.
Trots det så har vi inte hunnit gå igenom precis allt ännu. Men det blir en lite mer insommad bild på de här institutionerna i nästa avsnitt.
Ja, men jag tänker att det är kanske bra ändå att ha en överblick av liksom hur vi har tagit oss dit vi är nu, så att säga.
Ja, för jag tänkte det med, för jag har bland annat inte nämnt Foucault. Han pratar ju lite om det här, inte nödvändigtvis att han är liksom för det, men han beskriver ju själva konceptet i sina texter. Vi har dessutom lite olika typer av fängelser att titta på. Och sen, det mesta kommer ju handla om 1900-talet.
Mm.
För att vi gick batshit fucking crazy när det gäller det här.
Mm. Ja, men och sen, ja. USA har ju även, om man tar just, det är väl ett koncept som är också ganska liksom utbrett. Men just USA har ju... hela deras fängelsesystem, det var ju bara, eller okej, jag vet inte, du har väl lagt in
det. Jo, fortsätt.
Nej, men det är ju, alltså, det var ju bara deras, ska man säga, rökridå för att kunna fortsätta slaveriet utan att liksom kalla dem för slavar.
Ja, ja, väldigt mycket så. Och jag menar, för de amerikanska, amerikanerna var ju ganska tidiga med fångläger i och för sig.
Mm.
Det hade man ju bland annat under inbördeskriget. Då lät man ju sydstatare gå och svälta ihjäl in i ett träfort.
Mm. Men jag för mig att det står någonstans i den här jävla deklarationen att så här, slaveri inte, alltså det är inte lagligt typ förutom i form av bestraffning. Det är någon sån slags liksom formulering.
Att... Ja, det gör att det deklarationen säger att en människa ska vara fri, bla bla bla. Mm. Men grejen är att det man gjorde då, det var ju att man sa att afrikaner var 3/4 människa istället.
Mm.
Då kunde du ju, det var inte de en hel människa, då förtjänade inte de frihet.
Smurt.
Ja, det, ja det... jo, så kan man ju se det. Men,
det känns som tech bros som hackar systemet där.
Det där är bara rättshaverism. Ja. Alltså det är det enda det här. De kollar på en text och bara, okej, hur går jag omkring det här?
Mm, ja, men då är vi ju tillbaka på den här liksom besattheten av att hitta kryphål för att liksom göra det man vill göra, oavsett om
ja, precis.
Det faktiskt är liksom humant eller inte.
Va? Ja, för då kan du alltid hävda, men jag följer faktiskt lagen.
Mm, precis.
Ja, okej, men bara för att vi inte explicit skrivit ut det här så kan du inte hålla...
Mm.
Och så blir det så här, jo men vi måste ha rättssäkerheten ändå att vi inte kan frångå lagtexten. Så du kan inte... Så vi har ju lyckats skapa oss själva ett jävla turmoil, alltså bara en virvelvind av helvete när det gäller lagskrivning.
Yay.
Bara för att vi måste tänka ut varenda smart ass innan de tänker ut oss.
Mm.
Och så bara gör vi inte det ändå, för det kommer aldrig gå. Men ja, det finns en hel del att diskutera om fängelser och systemen som vi har. Det finns väldigt, väldigt mycket.
Nu skrattar du så där elakt igen. Mm.
Ja, men liksom själv, alltså jag är ju emot hela konceptet med fängelse överlag, för att jag anser inte att frihetsberövande och rehabilitering är någonting som går hand i hand. Det är bara väldigt... Nej, okay. Men liksom jag har svårt att se hur det liksom kan... Hur kan de minna ut i någonting bra överhuvudtaget genom att säga att ja, du har betett dig illa, så nu ska vi ta ifrån dig fan allt du har och äger, och så ska du sitta i den här lilla grottan tills vi säger att du får komma ut.
Det går lite emot psykologins teorier.
Mm. Ja, men liksom, vi ska avskärma dig från alla du bryr dig om, alla som bryr sig om dig, och så bara, nej, du... Det är ju verkligen liksom så här ultimata sättet att kränka en människa.
Ja,
att staten kommer in och säger att du förtjänar inte att få vara bland folk. Oavsett liksom situationen.
Ja, nej, jag håller med om liksom själva liksom den liksom det tankegodset också.
Mm.
Det är ju liksom, sen kan vi diskutera vilka olika lösningar som man ska ha senare eller så där, reformer och grejer. Men jag ska också påpeka nu att så här, jag gjorde ett aktivt val nu att inte ta med mentalvården.
Åh, gud, tack.
Ja, men det kan ju få sitt eget avsnitt, tycker jag.
Ja, för jag kom på det. För exempelvis har vi haft mentalsjukhusen i alla fall 1600. Vadstenas mentalsjukhus byggdes för 650.
Mm.
Så det är gammalt. Men jag tänkte, jag låter det vara, för det är en helt egen tortyrserie.
Ja, men alltså visst, men, jag kan ju ändå liksom ställa mig bakom det, att ja, det finns människor i det här samhället som antingen är liksom en fara för sig själva eller en fara för andra eller båda och.
Ja.
Och de människorna måste man måste hitta ett sätt att hantera den situationen så att de inte löper amok bland oskyldiga liksom och...
Men det är liksom det att man har ju fått dille på att låsa in folk.
Mm.
Och du för...
Ja, men det är ju den här kontrollerande kanske... föräldern igen som bara säger, gå in på ditt rum och håll käften liksom.
Mm. Ja, jo, så är det. Och det håller jag ju med om. Men vi är klara med manuset.
Mm.
Vi tog oss igenom ändå. Det var inte så hemskt idag.
Ja.
Jag är klar med min raggsocka.
Yay.
Vad har du gjort på den?
Nej, jag har stickat den.
Nej, men jag tänkte bara det. Jag tror Stefan fattar vad jag menar.
Jag är kvinna, jag behöver ingen raggsocka när jag runkar.
Nej. Nej, men vad, dagens avsnitt var inte riktigt så hemskt.
Det blir väl.
Det fanns några pits, gjorde det. Det vet jag. Men samtidigt så fick jag bärsta på Benton. Det är bra.
Ja, men och sen tänker jag ju också att mycket av just den här delen av historien är ju kanske lite längre bort för att man liksom ska kunna känna den här, kan man säga, inre ångesten som jag till exempel känner när man pratar om amerikanska fängelser.
Ja, alltså det är viktigt att förstå den här historien när man pratar om sådana grejer, för att man måste någonstans förstå att det här konceptet,
det kommer ju någonstans ifrån liksom.
Ja, och det är ju inte nytt.
Nej.
Utan det är liksom, det har ju funnits med, det verkar ju vara något liksom med bara mänsklig natur på något sätt. Fast förr så tror jag man bara stötte ut folk i gruppen. Alltså när vi inte ledde i städer.
Mm.
Men man visste inte hur man skulle göra det när man flyttade in i städer. Då skapade vi pengar.
Ja, men och
så bara dödade vi folk.
Ja, men och så tänker jag liksom att någonstans så handlar det ju om kontroll också. Eftersom att det är så himla svårt att liksom kontrollera en annan människas frivilja på det sättet. Förutom att tvinga dem att stanna på samma plats och ha någon som övervakar dem liksom.
Ja, ja. Klassamhället spelar ju definitivt in i hur det är utformat.
Ja, gud, ja. Ja, precis. För där har man ju också liksom så här minimera risken att pöben inom citatecken tar över.
Exakt så. Du har inga kanaler som du vill
plugga till allmänheten.
Plugga till allmänheten. Jag kollar alltid med folk.
Att, ja, nej.
Fri reklam.
Jag skulle inte säga att jag har någonting att... Jag kan inte säga reklamera för det betyder någonting helt annat.
Ja, det.
Ja, men det är det här, och att det är liksom så här, fan, jag kan inte...
marknadsföra.
Ja, precis, så är det.
Nej.
Det är okay. Bra, tack.
Ja, men jag har något att marknadsföra. Jag har en Patreon som ni kan gå in på som är patreon.com/tardun. Och så kan ni ge mig alla era pengar.
Så tänker jag peka ut häxor åt er.
Så kanske vi fixar Karins micken då.
Vadå? Den behöver väl inte fixas?
Dina teknikstrul blir bara värre och värre.
Vadå? Jag vet inte.
Men i alla fall, jag får tacka er båda för att ni har varit här.
Ja, det var kul. Tacksam för att jag får vara här. Jag är oerhört... mentalt förberedd kan vi säga på nästa avsnitt.
Då får vi...
Karin låter tveksam.
Ja.
Jag brukar aldrig tacka för att jag får komma hit.
Men vad fan.
Hej, det här är Tardul på podden Alla dessa jävlar. Först vill jag tacka dig för att du har lyssnat på det här avsnittet. Men sen, om du vill stödja oss på Patreon för det arbete vi gör med den här podden, så kan du göra det på patreon.com/tardul.